Trots att hon var migrationsminister är hon något av en doldis. Nu är hon Socialdemokraternas första namn inför EU-parlamentsvalet. Hon har gått från kommunalpolitik till rikspolitik och nu till EU-politik. Välkommen Helene Fritzon till Alltingets intervjuserie inför EU-parlamentsvalet.
Tack.
Kristianstad, Stockholm och nu Bryssel. Du byter nivå på beslutsfattandet och ger dig in i EU-politiken. Hur känns det?
Ja, så är det ju. Och det jag tycker att jag tar med mig då, det är verkligen medborgarperspektivet. För har man varit kommunpolitiker så är man väldigt nära medborgarna och väldigt nära medborgarnas vardag. Och jag brukar alltid säga under de åren att det ska ta en timme att gå över torget. För så viktigt ska det vara att stanna upp och prata med medborgare.
Du har sagt att klimatet och jobben är det viktigaste. Låt oss börja med jobben. Vilken politik för jobben vill du driva i EU-parlamentet?
Jobben är en väldigt viktig fråga för alla EUs medborgare. Det handlar om fler jobb med schyssta villkor och där ser vi ju att inte minst mina partikamrater i parlamentet har haft stora framgångar med det som kallas för utstationeringsdirektivet och som innebär att nu ska svenska villkor gälla på svensk mark när det är utländsk arbetskraft som jobbar här. Mm. Nu gäller det att se till så att det också blir verklighet. Samma var det ju med vägpaketet, att lastbilschaufförer ska köra säkert på de svenska vägarna och ha säkra villkor och rättvisa villkor. Sen tycker jag också att det är viktigt att lyfta fram att jobben handlar också om kvinnors jobb. Vi vet att en tredjedel av alla kvinnor i EU saknar ett arbete och därmed egen försörjning. Där ligger en oerhört utmaning. Där ligger en tillväxt och får vi då en grön tillväxt och fler kvinnor i arbete, då blir EU tillsammans väldigt starka.
Kan du ge något konkret exempel på någonting som du skulle vilja se? Något beslut i EU-parlamentet som skulle då kunna få ut fler kvinnor i arbete eller få till schysstare jobb?
Jag skulle säga att vi har ju precis lyckats i EU att få igenom ett arbete med det som kallas för den sociala pelaren. Som egentligen handlar om alla människors grundläggande livs- och arbetsmöjligheter. Och det där är ett väldigt viktigt arbete. Där har vi ju dessutom en politisk konflikt med högerpartier i Sverige som inte vill stå bakom ett sådant arbete. Vi tycker att det är oerhört viktigt att driva det framåt och det skulle på många sätt gynna framväxten av grön tillväxt där också fler kvinnor kommer i arbete. Det handlar om utbildning, omställning och det handlar om en aktiv jämställdhetspolitik. Mm.
Den här sociala pelaren är alltså ett principdokument där EU-länderna säger att vi ska stå bakom vissa arbetsmarknads- och välfärdsprinciper. Och EU-kommissionen har också föreslagit reda EU-lagar med hänvisning till den sociala pelaren. Finns det några sådana, finns det någonting mer i den sociala pelaren som du tycker ska omsättas i EU-lagar?
Alltså grunden för den sociala pelaren det är ju att varje medlemsstat själv ska fatta sitt beslut eller sina beslut. Och det står ju också på flera ställen kring de här 20 punkterna. Exempelvis när det gäller arbetsmarknad och arbetsrätt att det är så viktigt att varje land, man tar hänsyn till varje lands förutsättningar. Och i Sverige är det ju så att vi har den svenska modellen. Den är unik i ett EU-sammanhang och den värnar vi. Så att vi kommer ju att fortsätta det arbetet. Att det är parterna som avgör på i de svenska förutsättningarna. Men vi kommer aktivt att ta en del i arbetet med att skapa bättre villkor i hela EU.
Men till exempel så den europeiska socialdemokratiska partifamiljen driver till exempel europeiska minimilöner. Är det någonting som svenska socialdemokraterna skulle kunna stå bakom i någon form som även skulle respektera svenska kollektivavtal?
Alltså vi skiljer ju oss väsentligt ifrån många av EU-länderna när det gäller hur vi ser på löner. Och vi tycker ju i grunden inte att minimilöner är någonting som vi eftersträvar genom lagstiftning eller beslut. Utan grunden för den svenska modellen är ju förhandling mellan parterna, mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Och den kommer vi att värna. Men vi ser ju också att det finns ett värde i de länder som ligger långt bakom Sverige när det gäller att säkra rättigheter och lönevillkor för löntagare. Att det finns ett värde i att vi är med och stärker det arbetet. Och det är ju helt enkelt också ett egenintresse för Sverige. Vi är ju en väldigt stor aktör på den inre marknaden. 70% av all export i Sverige går på den inre marknaden i EU. Så att vi har ju ett väldigt stort intresse av att detta fungerar på ett bra sätt. Mm. Att löntagarnas rättigheter är viktiga, inte bara marknaden utan också sätta människan i fokus.
Okej, men ingen gemensam minimilön om jag förstår det rätt. Den europeiska socialdemokratiska partifamiljen förespråkar också en slags barnomsorgsgaranti på EU-nivå. Hur står du i den frågan?
Men det är ju så här med alla miniminivåer och garantier. Det kan hjälpa de länder som står väldigt långt ifrån ett välstånd. Och man kan uttrycka det så här, att jag tror inte att förutsättningarna för Sverige blir sämre av att förutsättningarna i Bulgarien eller Rumänien blir bättre för människor. Och det är ju hela vår utgångspunkt, att vi vill bidra till att EU tillsammans blir starkare och lyfter. Det gäller ju, vi har ju en debatt om föräldraledighet. Och Sverige har världens främsta föräldraförsäkring. Den är ju inte på något sätt hotad, men den blir ju inte sämre för att bulgariska pappor kan vara med när kvinnorna föder barn. Mm. Den möjligheten finns inte idag.
Så att det skulle kunna vara någonting bra med någon slags minimigaranti för barnomsorg?
Det kan ju starta en utveckling i andra länder, men det är ju ingenting som påverkar Sverige. Vi har ju hunnit väldigt, väldigt mycket längre.
Men låt mig stanna där, för att när du säger just det här föräldraledighetsdirektivet, där man då på EU-nivå första gången på något sätt försökte styra fördelningen av omsorgsarbetet, kan man säga, mellan män och kvinnor och liksom kvotera 2 månader till vardera förälder i bindande lag för betald föräldraledighet. Som du säger, det här påverkar ju inte den svenska föräldraledigheten eftersom vi har längre än så. Men om det hade gjort det, hade ni ändå stått bakom det? Så att det hade varit, för kommissionen föreslog från början 4 månader till vardera förälder.
Mm. Nej, jag skulle säga att det är en helt hypotetisk fråga. Man kan säga så här, att Sverige kommer att vara ledande i jämställdhetsarbetet i EU. Och det kan vi göra för att vi kan hålla jämställdhetsfanan väldigt högt. Men vi är inte nöjda i Sverige, även om vi har nått väldigt mycket längre, utan vi måste ha ett pågående arbete med jämställdhetsfrågorna i Sverige, som handlar om att fler kvinnor måste komma i sysselsättning. Vi har EUs högsta sysselsättningsgrad, men vi har fortfarande en utmaning i att fler kvinnor ska komma i arbete. Vi måste sluta lönegapet mellan kvinnor och män. Men alla de här frågorna ligger längre efter i EU. Mm. Och därför är det ju så jätteviktigt att vi är med och driver det arbetet. Men det kan ju indirekt påverkar också jämställdhetsarbetet i Sverige, och det ser jag ju som väldigt positivt. Kan vi få ännu fler pappor att ta föräldraledighet och vara med sina barn i Sverige, så är det ju en väldigt positiv effekt.
Okej, så det är inget principiellt problem med att man skulle kunna fatta beslut om svenska pappamånader i Bryssel?
Grunden är ju att varje nation fattar sina beslut, och det är den ordningen vi vill ha, men vi vill vara med och driva på ett arbete i EU.
Vilket utskott vill du sitta i?
Ja, vi får ju den frågan emellanåt, och det är ju så här att vi socialdemokrater har ju 5 ledamöter idag. Vi hoppas att vi ska få fler socialdemokratiska ledamöter och progressiva röster och utöka mandaten. Det vill säga, vi är en grupp som arbetar tillsammans i EU, och då kommer vi ju att fördela utskotten när väljarna har sagt sitt. Men det är ju väldigt tydligt för oss att vi vill prioritera tunga lagstiftande utskott. Vi har ju våra prioriteringar, frågor med demokratiska rättigheter, fler jobb i EU och klimatfrågorna. Och där ligger ju ganska givet 3 utskott som man kan ringa in, nämligen sysselsättningsutskottet och miljöklimatutskott och också LIB-utskottet, som det heter.
Du har i flera intervjuer sagt att du vill kämpa mot högerextremismen i EU-parlamentet. De här krafterna som ser ut att växa i det här valet. Kan du ge något konkret exempel på hur man gör det?
Jag är väldigt orolig över den utvecklingen. I slutet av 90-talet hade vi ett dussintal av de 751 ledamöterna som kom från högerextrema partier. Idag är det en bra bit över 100 och mycket prognoser visar ju på att de kommer att öka sin andel i det kommande valet. Vi läser om dem, vi hör om dem, jag har mött dem när jag satt i regeringen och mötte dem i ministerrådet, för de finns också i några utav medlemsstaternas regeringar. Så det jag tar med mig från Sverige, och det är jag väldigt stolt över, det är att vi har mellan demokratiska partier arbetat med ett avtal så att vi kan säkra en utveckling där högerextrema partier inte får inflytande över regeringsarbetet. Och det är lika viktigt på Europanivå att vi kan samarbeta och samverka för att stärka EU och inte släppa in de krafter som har som enda målsättning att söndra EU. De ger sig på kvinnors rättigheter, de ger sig på domstolarna, de ger sig på lärosäten och akademier och begränsar det fria ordet för journalister. Det är väldigt tydligt vad deras dagordning är, och dessutom är de klimatförnekare. Jag ser ingen framtid i EU med högerextrema partier som tar ytterligare positioner.
Så det låter som att du menar att man ska då ha stora koalitioner i EU-parlamentet som utesluter då de här grupperna på ytterhögerkanten. Är det?
Jag ser ju samarbeten framför allt. Nu är det ju så att jag är kandidat i det här valet. Jag har ingen erfarenhet av att sitta i parlamentet. Jag har tagit del av hur man arbetar och jag lyssnar mycket på mina företrädare. Men vad jag förstår så är det mycket förhandlingsarbete och mycket samarbete för att komma fram i beslut. Sen vet ju jag att det handlar ju också om att parlamentet ska säga sitt, kommissionen har sitt förslag och sen är det ministerrådet. Och i den processen så fastnar ju en del ärenden. Den har jag ju liksom egen erfarenhet av i ministerrådet. Och därför krävs det ju på alla de här nivåerna väldigt mycket samarbete och samverkan. Det är viktigt för EU och framtiden.
Det rumänska regeringspartiet, PSD, är ett av de här partierna som på olika sätt urholkar demokratin i ett medlemsland. Och det här är ett parti som samarbetar i den här socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet. Samma problem finns ju i högergruppen EPP som samarbetar med Fidesz, Viktor Orbáns parti i Ungern. Hur kan ni då i den här socialdemokratiska gruppen, vad kan ni göra för att påverka utvecklingen i Rumänien till exempel?
Kommissionen och parlamentet har ju inlett en process mot Ungern och det tycker jag är bra. När det gäller Rumänien så har ju vi socialdemokrater i Sverige varit väldigt tydliga. Vi skickade ju ett brev för någon månad sedan till vår socialdemokratiska grupp med ett väldigt bestämt uppdrag att vi ser inte att Rumänien kan med de förutsättningar som är nu inneha sitt medlemskap i vår grupp, utan vi vill frysa det, vi vill att de ska visa på att vi är beredda att jobba efter de värderingar som gruppen står för.
Frysa säger du? Ja. Inte stänga av?
Jo, men egentligen innebär det ju det. Och det är klart att de måste ha möjligheten att återkomma och få säga hur man ser på det här. Men vi har riktat en väldigt allvarlig kritik och vi känner ingen gemenskap med det som händer i Rumänien nu. Mm. Och det måste de förstå.
Idag sitter alltså 13 ledamöter från det här partiet i er grupp. Ni är 5 socialdemokrater. Det är alltså ett parti som är nästan 3 gånger större än vad ni är i EU-parlamentet.
Vi känner ju ett väldigt starkt stöd och vi har ju haft tydliga uttalanden ifrån Frans Timmermans som dessutom ju är vår kandidat som ordförande i kommissionen. Så det är ett väldigt skarpt läge och Rumänien platsar inte i vår grupp med den politik man bedriver idag.
Upplever du att det finns stöd för den uppfattningen att det rumänska partiet kommer att uteslutas?
Det är min bestämda uppfattning att det finns.
Vem vill du ska bli EU-kommissionens nästa ordförande?
Ja, jag har ju valt att inte spekulera i några namn eftersom jag inte är den som ska utse.
Men
jag har sagt att jag vill väldigt gärna se att Sverige föreslår en kvinna. Och jag vill väldigt gärna se att vi driver, att vi vill ha en ansvarsfull och viktig portfölj. Vi har ju handel idag och det är fantastiskt väl fungerande och bra och viktigt. Men andra viktiga områden är ju också jobb och arbetsmarknad och klimat såklart. Så att en kvinna på rätt plats som tjänar Sverige väl, det är min förhoppning. Och jag säger kvinna av det skälet att Sverige aktivt också, vi har ju haft egentligen bara kvinnliga kommissionärer sen vi blev medlemmar, och de har gjort ett jättebra jobb samtliga. Men vi markerar ju också vår syn på jämställdheten genom att vi föreslår en kvinna. Det är nämligen så att bland de 28 kommissionärerna idag så är det bara 9 som är kvinnor. Och vi tar ju utrymme för kvinnor genom att vi också är kvinnor i vårt ledarskap.
Och EU-kommissionens ordförande, det kommer du rösta om som EU-parlamentariker. Vem vill du ska bli ordförande?
Ja, jag tycker att det är viktigt att det blir Frans Timmermans. En nederländare med väldigt starka värderingar om hur han ser på EUs framtid. Jag har ju träffat Frans och vi hade honom på vår kongress nu. Han är en väldigt skarp person, väldigt kompetent. Har ju mångårig erfarenhet och han är en oerhört skicklig förhandlare, så att han skulle göra väldigt stor skillnad.
Ingen kvinna då?
Jag föreslår Frans på den posten, sen tycker jag att det är viktigt att det finns, och jag vet, och det kan man lyssna på Frans tal, han är en stark och varm företrädare för ett mer feministiskt Europa.
Varje EU-parlamentariker får utöver lön och traktamente ungefär 45 000 kronor i månaden för olika omkostnader. Och de här pengarna behöver inte redovisas, men man kan ju såklart göra det ändå om man vill. Om du väljs in till EU-parlamentet, kommer du att redovisa de här pengarna? Och om det blir pengar över i slutet av månaden, kommer du betala tillbaka dem till EU-budgeten och skattebetalarna?
Ja, när jag tackade ja till det här uppdraget strax före jul att finnas som kandidat på EU-listan, så hade jag faktiskt ingen aning om det här systemet med utbetalningar. Jag har fått sätta mig in i det och se hur det fungerar, och vi har sagt från Socialdemokraternas sida att vi vill se ett transparent system. Vi har också tryckt på den knappen i omröstningarna kring hur detta ska vara transparent. Vi har också vidtagit ytterligare kan man säga åtgärd, för hälften av detta går inte till våra ledamöter utan det går till vårt gemensamma Brysselkontor, och då används ju det direkt till det som det ska, alltså seminarier och foldrar och kontor på olika sätt. Och sen har vi också en diskussion om den ytterligare del som är där vi ser framöver att den behöver bli mer transparent.
Jag förstår, men utifrån hur systemet ser ut idag, om det systemet fortsätter, kommer ni ändå redovisa?
Ja, vi kommer att hitta en egen modell för detta med utgångspunkten att detta ska vara transparent, absolut.
Du nämnde tidigare att du har suttit i ministerrådet som migrationsminister. Och i flera år har ju du och dina kollegor försökt komma överens om något slags om en revision av den här Dublinförordningen, EUs främsta migrationslag kan man säga. Och dels försökt komma överens om något slags system för att dela upp flyktingar mellan EU-länderna. Mm. Hur upplevde du diskussionerna där? Kan du ge oss en liten bild av hur det såg ut?
Absolut. Alltså jag kan säga att jag tog ju med mig in i det arbetet. Jag var kommunstyrelseordförande i Kristianstad kommun 2015. Det året när Sverige tog emot den allra högsta andelen och gjorde den största humanitära insatsen som vi i Sverige har gjort någonsin. Så jag vet vad det innebar för ansträngningar också på civilsamhället. Och det som Sverige gjorde då var att vi stiftade en lag om att alla kommuner skulle ta sitt ansvar. Och lika viktig som den lagen har varit, för den har fungerat väldigt väl i Sverige, lika viktigt är det att vi fördelar det ansvaret på alla medlemsstater i EU. Och det har jag ju drivit som minister i de förhandlingar vi har haft i ministerrådet. Sen är det ju ingen hemlighet att vi har länder som väldigt hårdnackat är emot detta. Och man gick ju till och med till domstol med Ungern och Tjeckien och Slovakien i spetsen. Men även Polen har ju gett uttryck för detta. Och jag är övertygad om att jag tycker att kommissionären har gjort ett väldigt bra arbete. Jag tycker också att parlamentet har stått upp för att vi måste lösa detta tillsammans. Så jag är övertygad om att man kan komma fram i ministerrådet. Det var ju till och med så att stats- och regeringscheferna sa ifrån och sa att nu måste ni lösa detta och ni måste hitta en kompromiss. Mm. Så att det är en viktig fråga dels inför valet men också i den kommande mandatperioden, att vi kommer fram till ett gemensamt asylpaket som är solidariskt och långsiktigt hållbart.
Det är låst idag i ministerrådet. Hur ska man kunna komma vidare?
Det finns ju olika möjligheter att göra det. Jag skulle säga att vi var väldigt nära en kompromiss, och jag har ju tillåtit mig under den tiden att vara kritisk mot Österrikes ordförandeskap. Jag tycker inte att Österrike förde förhandlingarna framåt. Innan dess var det Bulgarien. Jag tyckte att de gjorde framsteg, ska sägas. Österrike har ju en regering idag där ett högerextremt parti har ett väldigt stort inflytande, FPÖ. Och jag har ju mött deras minister, så jag vet ju deras motstånd. Och jag beklagar det, för att som ordförande land har man ett ansvar för att föra förhandlingarna framåt. Men man valde att fokusera bara vid EUs yttre gräns och inte ta ansvar för att vi måste ha ett gemensamt asylpaket. Men jag är förhoppningsfull. Jag är övertygad om att ministrarna kommer att lösa detta.
Varför det, tror du?
Ja, men vi måste göra det. Det kan inte vara så att vi vill ha ett EU för de här länderna. Detta är samma länder som tar emot de absolut högsta anslagen ifrån EU. Och det gör man i form av regionalstöd och det gör man i form av jordbruksstöd. Och det kan inte vara så att EU är en bankomat för de här länderna. Men sen kan de sätta sig på bakhasorna och säga att vi tänker inte vara med och ta ansvar för de stora frågorna.
Ska jag förstå rätt om att du tänker att man ska koppla ihop de här frågorna, EUs nästa långtidsbudget och en fördelning av flyktingar, så att man på något sätt säger att vi drar in pengarna?
Absolut, och vi har ju ett unikt läge nu som den svenska regeringen och vår finansminister Magdalena Andersson också använder aktivt, att budgetförhandlingarna, det är ju under hösten här, och då är det ju viktigt för Sverige att driva denna linjen, och vi får ju, min bild är att vi får mer och mer stöd för det, att man kan inte bara vara mottagare av pengar om man inte är med och tar ansvar.
Tycker du att Sverige ska delta i en mindre grupp länder som tar emot flyktingar och delar dem mellan sig?
Jag tycker att utgångspunkten är att vi ska hitta ett system som fungerar för de idag 28 medlemsländerna, som möjligen kan bli 27 då när britterna bestämmer sig. Men det måste vara så att det inkluderar alla medlemsstater. Och där vill jag ändå säga att kommissionären har presenterat olika förslag till kompromisser, och därför tror jag att det är den vägen som är den mest framkomliga.
Helene Fritzon, stort tack för att du var med i Alltingets intervjuserie inför EU-valet.
Tack!